Vi är medvetna om att det kan inte sitta några riktiga spelare i den här salongen nu. Va? Därför att de har hållit på sedan 5 till 5 i morse eller någonting sånt. Så de sover nu. Men vi som sitter här, vi har förhoppningsvis inte gjort det då. Och vi ska försöka belysa det här ämnet kanske framförallt från användningsperspektiv och vad det här är för någonting. Vad är det för media som vi håller på att få där ute på nätet? Och vi ska börja med Marco Bergman från MindGuard, som är en av de få företag i Sverige som gör såna här spel. Som gör det på ett ganska nytt och annorlunda sätt dessutom, skulle jag vilja påstå. Men han får själv berätta vad han gör.
Teknikproblem hör ju alltid till.
Här har du dina filer.
Ja. Jag heter Marco Bergman, kommer från MindArk, ett bolag i Göteborg. Vi utvecklar ett virtuellt universum med en verklig ekonomi. Det är vi ensamma om i hela världen att göra. Vi är idag 35 anställda. Publikt bolag, dock ej på börsen ännu. 2003 så lanserade vi Entropia Universe. Då hette det Project Entropia. Och idag så har det vuxit till att ha över 500 000 registrerade användare. Och omsättningen inne i den virtuella miljön var förra året 165 miljoner US-dollar. Men jag går händelserna lite i förväg. Vad är Entropia Universe? Och hur kan ett dataspel ha en omsättning på 165 miljoner dollar? Entropia Universe fungerar i mångt och mycket som många andra multi-online-spel, exempelvis World of Warcraft. Skillnaden är att istället för att som på traditionellt sätt gå till en butik, köpa en box och betala en prenumerationsavgift för sitt spel, så är Entropia Universe helt gratis. Man laddar hem det på internet. Det finns inga månadsavgifter. Har du väl registrerat ett konto så behåller du det i all evighet, om du så önskar. Vad är det då som är speciellt med det? Hur tjänar vi några pengar? Jo, MindArks affärsidé är att alla föremål, alla de virtuella föremålen som finns inne i den här miljön, har ett verkligt värde. Så om jag vill köpa mig en virtuell hammare för att bli en virtuell snickare, så behöver jag köpa den här hammaren för kanske 4 kronor. När jag sedan använder min hammare så slits den, precis som föremål i den verkliga världen slits vid användning. Vilket gör att den tappar värde. Kanske något, en tiondels öre. Där tjänar vi våra pengar. Som spelare så antar man rollen som kolonist i ett framtida samhälle. Du anländer till den första planeten som mänskligheten har hittat, som är beboelig. Och du tar del i ett samhälle och bygger upp detta tillsammans med andra spelare runt om i världen. Vi har deltagare från 220 länder på jorden. Vilket innebär att vi har fler representanter än vad FN har. Spelarna där tar och bygger samhällen och skapar professioner. Karaktären som de har in i den virtuella miljön har färdigheter som de blir bättre på vid användning. Om jag ägnar mig åt att sy kläder, virtuella kläder givetvis, så blir jag bättre på att sy virtuella kläder och kan göra snyggare och bättre designer och fler, ett större urval. På samma sätt så kan jag ägna mig åt gruvdrift. Eller jaga monster för att få tag på råmaterial till hela den här ekonomin. I det stora hela, som sagt, så hade den här virtuella ekonomin, som det då blivit, det är en fri marknadsekonomi som där spelarna själva köper och säljer varor till varandra, antingen direkt via virtuella butiker eller shopping malls, eller via ett auktionssystem som fungerar ungefär som eBay. Den här ekonomin räknar vi med i år kommer att omsätta ungefär 300 miljoner US-dollar. Och kurvorna pekar uppåt. Mindark har varit ett lönsamt bolag sedan 2004. Men, för det var ju då den här kopplingen med pengarna. Jo, så som det fungerar i Entropia Universe är att du tar dina riktiga pengar. Och sen, precis som när du behöver växla valutan och resa ett land, så växlar du pengar till Project Entropia Dollar, den virtuella valutan som existerar in i det här systemet. Den använder du i sin tur för att då ägna dig åt aktiviteter inne i systemet. Men den största finessen, och där vi är helt ensamma i hela världen, är att den här valutan är konvertibel tillbaka till riktiga pengar. Detta innebär att om man spelar ett dataspel och är duktig på detta, så kan du alltså tjäna pengar, riktiga pengar, som du kan ta ut genom ett sånt här. Ett bankomatkort kopplat till dina virtuella pengar. Den här fungerar i vilken bankomat som helst på hela jorden. Vilket innebär att ett scenario som att du en sekund säljer en virtuell stol till en annan person. Du är hungrig, går ut i den verkliga världen, går till en bankomat och där plockar ut de här pengarna. Det är en ganska fascinerande tanke, inte sant? Entropia Universe bryter även andra normala begränsningar som finns när det gäller dataspel. Vi har fört in ett mått av kultur och bjudit in verkliga konstnärer, arkitekter, designers till det som vi kallar för New Oxford, som är en virtuell samlingsplats där man kan se konstverk utav exempelvis Ernst Billgren och även ett antal andra amerikanska kända konstnärer. Att köpa virtuell konst är något utav en favorit bland den gruppen utav spelare som tycker att status och att vara kulturellt medveten på Calypso, planetens namn i Calypso. Att ha en Billgren i sin virtuella lägenhet eller sitt virtuella gods, det kan vara viktigt. Detta gör även att det finns ett stöd inne i vårt system för verklig e-handel. Därför att vissa av de här virtuella konstverken eller virtuella kläderna finns även i verkliga motsvarigheter. Så om jag vill se ut som min avatar gör, mitt virtuella jag, så kan jag även beställa de verkliga motsvarigheterna och få det hemskickat till mig via postorder. Allt eftersom vi har en valuta inne i systemet som har en fast växlingskurs till den amerikanska dollarn och som du kan plocka ut. Så att det här är något mer än bara ett dataspel. Det är kanske nästa steg. Men vad kostar virtuella föremål, kan man fråga sig. Det varierar väldigt. Allt från ett par kronor upp till ett par hundratusen. Ett av de största, där vi gjorde mest uppmärksamhet i världspressen, det var när vi sålde en virtuell ö till en australiensare på, eller alltså nästan köpte den på en auktion. Vi sålde den, hade ett utgångsbud på en Project Entropia dollar, vilket motsvarar ungefär en krona. Och slutbudet hamnade på 26 500 US dollar. Och då var det ganska många som sa till honom: vad är du för en jävla idiot? Betalar 26 000 US dollar för att köpa en virtuell ö, grafik och lite data i en databas någonstans i Sverige. Du är galen. Men han såg det här som en investering. Han har sålt strandtomter på sin virtuella ö, bungalows. Han har fått ut beskattningsrättigheter på all aktivitet som sker, all jakt, all gruvdrift, allt sådant. Han nådde break even på sin investering på 10 månader. Och idag så tjänar han en god västerländsk lön varje månad på att administrera sin virtuella ö. Det finns fler sådana här exempel, men tiden är kort. Men om du har fler frågor om detta sen så finns jag kvar efter presentationen. Tack! Nej. Ett tidigt designbeslut var att en Entropia jorden ska vara bättre än det verkliga livet. Ska vara roligare. Så att du kan inte bli sjuk. Du åldras inte, för det är inte så kul. Du behöver inte sova. Och framförallt så kan du bli stulen. För det skulle vara jättetråkigt.
Men man kan bli lurad.
Lurad kan man bli. Det är ju människor som interagerar med varandra. Så att bli lurad fungerar ju. Tyvärr så är ju så att människan som individ är oftast betydligt mer godtrogen online än vad de är i verkligheten. Om någon helt plötsligt säger: kan jag få låna din rustning här? Den har ett marknadsvärde på 5000 dollar. Kan jag få låna den en stund? Innan vi är till miljö så är man mycket mer benägen att säga ja, visst. Men jag tror inte att så många som är ute på krogen som helt plötsligt får besök av en helt okänd person, pratar 5 minuter och den personen frågar: kan jag få låna dina bilnycklar? Att de går med på det. Men jag... att bli lurad eller på det sättet, det förekommer tyvärr. Mm. Nej, vi har partners för detta. Det vet jag faktiskt inte. Det är inte min avdelning detta. Du kan få titta på det sen efteråt.
Ja. Lånar det.
Eller ska du få?
Vi ska släppa fram Martin Bergvall som sitter här bredvid mig, som kommer från en konsumentorganisation för spel, för spelare. Det intressanta med hur organiserar man en konsumentorganisation för spelare? Jag kan ta det där om du sätter på dig nyckeln. Jo, den siktar ju faktiskt på väldigt unga konsumenter, en grupp som normalt inte organiserar sig i konsumentorganisationer. Det där tycker jag är lite spännande. Hur gör man det och vad leder det till?
Det känns grymt konstigt att på den här. Men... så. Jag heter alltså Martin Bergvall och jag kommer från Riksförbundet Good Game. Och vi är konsumentorganisation som sysslar med konsumentfrågor kring tv och dataspel. Vi har en snittålder på våra medlemmar, ligger väl på 15-16, och mestadelen är killar, som folk kan gissa givetvis. Men vi har ändå i snitt 20-30% tjejer per år, vilket är helt okej, tycker jag. Och jag hade tänkt prata lite om generell spelstatistik i Sverige, lite hur det ser ut i världen. Vi kommer prata om spel och internet och lite om framtiden. 2005 så såldes 5,7 miljoner spel i Sverige. Jag fick tyvärr inte tag i någon nyare siffra, men det är ändå ett hum om ungefär hur mycket som säljs i Sverige. Man kan tycka att det låter ganska mycket, 5,7 miljoner, men tänk på hur mycket som piratkopieras. Lätt dubbelt så mycket. Så spel är oerhört populärt i Sverige. Man säger att cirka 42% av hushållen i Sverige har en tv-spelskonsol, det vill säga en Nintendo GameCube, en Xbox, en PlayStation och så vidare. Om man pratar om att 90% har en PC-spelmaskin, det är ju en liten flummig siffra egentligen. För om man säger att i 90% av de svenska hemmen så finns det en speldator som man kan spela på. Inte att alla spelar i de svenska hemmen. Man säger också att medelåldern för en svensk gamer är 28 år. Många tror att spel är det som tonåringar bara sysslar med. Men tittar man på exempelvis Sverige och utomlands så är medelåldern mycket högre än 14-15. I USA tror jag att snittåldern ligger några år över till och med. Så bara få ett hum på ungefär hur många som kan spela ett spel. I år så gick man ut och sa att World of Warcraft hade 7 miljoner spelare världen runt. Det är alltså cirka 0,07% av världsbefolkningen. En oerhört stor bransch för online-spelen, det vill säga MMORPG-spelen, Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Så här är lite statistik som Ungdomsstyrelsen har tagit fram med sin nya bok New Game, där man gjorde en undersökning mot de svenska ungdomarna och sa att cirka 26% av 13-20-åringarna, inklusive killar och tjejer, spelar spel varje dag. 92% har någon gång under året man gjorde testet spelat ett spel. Om man säger att 53% av de svenska barnen har idag regler för hur länge man får spela. Jag kan tycka att 53% är ganska lite, men det är trots allt 53%. Synen på spelande. Hur är då synen på spelande? Det är egentligen någonting som vi som konsumentorganisation och som våra medlemmar stör oss mest på i Sverige. Spelvåld är absolut det som journalister älskar att skriva om och som vi hatar att prata om, för jag är så himla less. Det är den fråga vi absolut får mest när man ringer. Det 4-5 gånger så vill man prata, har man en artikel om spelvåld. Vi tycker att vad vi ser egentligen nu är videovåldsdebatten som var för länge sedan i Sverige har kommit tillbaka i spel sammanhang. Och det tillverkas inte bara våldsspel. Det är som att påstå att det tillverkas bara porrfilm, tycker jag. Det finns så mycket annat i spelvärlden som man inte pratar om. Men givetvis är det väldigt intressant ur en journalistisk synpunkt i Aftonbladet och Expressen exempelvis att skriva om chocknyheterna. Pelle skyllde på att han spelade ett våldsspel när han mördade några elever på skolan. Man pratar mycket om spelberoende, men jag hade inte tänkt gå in på så mycket på det i och med att nästgående talare kommer att prata mer om det. Man säger att spel är nördigt. Spel har alltid haft en slags nördstatus som håller på att försvinna, men som fortfarande finns kvar. Man säger att spel är socialt. Många föräldrar kommer till oss och pratar om att de tycker att det är hemskt att deras barn sitter framför datorn och spelar. Och visst, man ska inte sitta framför datorn hela tiden och spela spel. Men det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att när barn spelar och spelar, framförallt på internet, så är det väldigt mycket social aktivitet. Man pratar med sina medspelare, man pratar med kompisar och så vidare. Och man pratar inte bara spel, man pratar om allt möjligt kring spelande. Den här skriver Dumburk också. Och det är faktiskt fler föräldrar som tycker okej att ett barn ser på tv än sitter framför datorn. Varför det? Vad har man för interaktivitet med en tv jämfört med när man sitter framför en dator? Är det mer okej att sitta framför en dator i 3 timmar än framför en tv i 4-5 timmar? Alltså när man sitter framför en dator så har man ju öga-hand-koordinationen. Det är det uppenbara. Men sen gör man ju så mycket annat. När man sitter och ser på tv så sitter man ju bara och tar in hela tiden. Tycker jag är en väldigt intressant vinkling som föräldrarna gör. Men samtidigt så måste man komma ihåg att Som förälder så har man växt upp med tvn, men ens barn växer upp med datorn. Alltså kommer du få skillnader i era synsätt. Sen precis som jag sa så finns det en väldigt stor oförståelse för spel. Man är inte så intresserad av att sätta sig in i spel. Jag har ont om tiden. Man vill inte riktigt sätta sig in, man orkar inte. När man pratar med ungdomar så säger många att man är besviken på sina föräldrar för att de inte orkar engagera sig, komma och sätta sig ner medan man spelar och fråga, vad är det du kör? Är det kul? Och så vidare. Det tycker jag att man som förälder bör göra. Sen hade jag givetvis tänkt prata lite om spel och internet. Fördelen med internet är att du kan spela med vem du vill, när du vill. Förut på den gamla goda tiden så var man tvungen att släppa med sin dator till sina kompisar eller gå på ett LAN-party. Nu kan du logga på när som helst och spela med vem du vill, när du vill. Och allt fler spel innehåller någon sorts form av nätverksspelande. Det är väldigt svårt idag att göra ett spel som slår om det inte har en nätverksfunktion. Sen är det de stora online-spelen som drar mest publik just nu. Som exempelvis World of Warcraft som inte har funnits i mer än 2 år men som redan har 7 miljoner spelare. Sen säger man även att e-sporten växer på grund av internet. Och e-sport är alltså när man tävlar i datorspel. Det kan vara att man tävlar i shoot-em-ups där man springer och skjuter på varandra i lag eller man tävlar i strategispel och så vidare. Det håller på att bli riktigt stora poängsummor där. Sen fungerar internet som en plattform för subkultur. Allt som rör spelande finns på internet. Man kan gå in på forum och diskutera sitt favoritspel. Man kan få hjälp på internet och man kan göra sin fanart och lägga ut på internet. Internet, där finns alla gamers. Sen tror man i framtiden att vi kommer se mer online-spel. Eftersom det har visat sig en väldigt intressant marknad att röra sig i. Det är väldigt svårt att piratkopiera exempelvis online-spel. Spelmarknaden kommer också växa. Microsoft, Sony och Nintendo satsar på de som inte spelar nu. Man kommer fram till att man tjänar på att satsa på en marknadsandel som ingen av de som inte spelar, det vill säga. För de som spelar nu kommer spela i framtiden. Spel kommer innehålla en större interaktivitet och valmöjligheter. Spelaren idag ställer mycket högre krav på de spel som finns och kräver mer av speltillverkarna. E-sporten kommer bli större och vi kommer se ett större urval av spelgenrer. För att man ska kunna intressera en målgrupp som inte spelar så kommer det krävas att man tar tag i vad man gör och tar fram genrer som kanske en småbarnsmamma är intresserad av att spela, en pensionär och så vidare och så vidare. Frågan. Massively multiplayer online role-playing game. MMOs brukar man säga om man ska förkorta det. Men det är alltså ett rollspel på nätet.
Invändning som jag kan tänka på att jag tror att det var att spel kan bli på internet och vara socialt. Men det är inte socialt med att göra
det. Nej, det är inte. Jag tycker vi ser en trend på att föräldrar som själva har spelat och har spelintresse tar sig tid och sätter sig och spelar med sina barn istället för att se på tv tillsammans. Och jag tror att det kommer bli mer populärt. I USA så ser man trender på att sambos och familjer sitter och spelar spel tillsammans.
Bok som är ganska nyutkommen som är gjort på EverQuest som är ett sånt här online-rollspel som är skriven av T.M. Taylor, jobbar i Danmark, Och hon har just analyserat hur folk går mellan en online-kontakt och en verklig kontakt och hur de här blandas med varandra. Så att det faktum att man lär känna någon online kan leda till att man också träffar varandra i verkligheten och har bra. Det är inte så att man bara umgås inom spelet.
En sista fråga.
Jag kommer inte ihåg vad jag läste det någonstans, men det sociala på nätet säger man att ungefär 70% av de sociala kontakterna på nätet är samma kontakter som man har i verkliga livet. Jag tänkte just med det här online-spelandet, kan jag tänka mig att det är mer av nya kontakter än vad det är till exempel på MySpace och Lunarstorm. Kommer det att förändras framöver? Det kanske är en fråga till senare för hela panelen. Hur kommer det sociala sammanhanget på nätet fungera när de här spelen...
Håll i den frågan, för den är jättebra. Vi tar den till hela panelen. Då ska jag få be att presentera Tanja Cipuentes. Jobbar i Örebro kommun med ett projekt om spel på nätet. Både spel om pengar och andra typer av spel på nätet. Och ni har tagit lite speciellt problemperspektiv. Vi tittar bland annat på spelberoende och andra saker. Vi kan utveckla.
Det bästa är om det här.
Hallå?
Den funkar
alldeles utmärkt.
Tack. Jag heter Tanja Cipuentes Valdez heter jag och Stefan Henningsson försöker få på sig myggen där.
Vi
kommer från Örebro kommun. Jobba på det som kallas social välfärd. Det är motsvarande socialtjänsten i andra kommuner då. Vi har jobbat i det här projektet sedan i januari på uppdrag av Örebro kommun och finansierat också av Länsstyrelsen i Örebro. Och ja, så här ser vårt uppdrag ut. Det är tredelat och det handlar både om spel om pengar, datorspel och internet. Och det började som på initiativ utav att folk hörde av sig till socialtjänsten och var oroliga för ungdomar som inte kom till skolan och där man trodde att det kunde ha med datorspelande att göra. Och vi kom då. Vi startade då i januari och skulle då börja med en kartläggning för att se alltså hur ser det ut, hur stort är det. Vi får ju höra hela tiden att problemet är så jättestort. Men för att veta hur stort det är så börjar vi med en kartläggning här i våras.
Vi frågade alla som gick i nian och tvåan på gymnasiet. Vi fick ihop 2620 svar, så det är ett väldigt stort material att jobba med. Och det här har vi lärt oss mycket av. Vi träffade även fokusgrupper, alltså ungdomar från nian och tvåan, där vi diskuterade med dem det vi hade sett i de här svaren eller det vi tyckte oss se, för att höra med dem om det här stämde och sådana saker. Och med den här kunskapen så är vi ute och jobbar förebyggande hos skolor, på föräldramöten, vi träffar lärare, vi träffar elever på olika sätt för att prata om det här.
Och när vi ställde frågor så tittar vi både på omfattningen men också det här med problematiken. Sen ja, ingår också ett förebyggande arbete och att utveckla ett öppenvårdsarbete för de som faktiskt får problem med sitt spelande.
Eftersom det handlar om datorspel idag så tog vi med oss den här bilden där vi frågade då hur ofta man spelar datorspel den senaste månaden. Och då ser ni att det är ju 17% av tjejerna där som Nej, förlåt. Tjejerna, det är där borta. Det är rätt så vanligt att tjejer spelar, men ändå då så 59% har inte spelat alls. Och det är bara 11% som har spelat några gånger i veckan. Man pratar om högkonsumenter. Martin, du nämnde ju New Game, alltså ungdomsstyrelsens. De pratar om högkonsumenter. Och det är de som spelar 3-4 gånger i veckan. Och det har vi en liten grupp. Det är 11% av tjejerna som gör det. Medan om vi tittar på killarna så är det ju en bra bit över hälften som spelar så mycket. Så det är en stor majoritet av killarna som spelar. Men det är inte ovanligt att tjejerna spelar också.
Sen har vi också ställt frågan vad man spelar. Och bland killarna som är de som har svarat mest på den frågan, det är över 800 killar då, så är actionspel vanligast. Och där CS är helt klart det största. Men man spelar också rollspel, där World of Warcraft är det vanligaste svaret vi fått, men också sportspel och strategispel. Tjejerna, där är det ju Sims som är vanligast som ett strategispel. Och sen är det mest småspel. Det är patienser och det är småspel på internet. Men sen är det en liten grupp tjejer som även spelar actionspel som CS då. Men ja, annars är det mest småspel på internet som är vanligast bland våra tjejer. Sen har vi också tittat på det här med negativa konsekvenser av datorspelande. Spelberoende som Martin nämnde och även du Annika, det är inte något vi brukar prata om vad gäller datorspel av flera anledningar. En anledning är att det finns ingen sån diagnos, datorspelsberoende, det finns inte. Och en annan är att vi väljer att inte använda termen beroende överhuvudtaget vad gäller den målgruppen vi har. Det är väldigt unga människor, det är 13-20 år. Och vi tycker inte att det är riktigt att prata om beroende. Man kan prata om negativa konsekvenser, man kan prata om att det uppstår vissa problem med spelandet, men vi väljer att inte använda termen beroende. Och det här är de konsekvenser vi har tittat på. Och när det gäller konflikter, eller överhuvudtaget, så har killar fler negativa konsekvenser än tjejer, som ni ser där, den vinröda stapeln där. Och konflikter som är den som är vanligast, det handlar då om att man hamnar i konflikt med familjen, vänner och andra, men också att man missar skolan på grund av spelandet. Och det är ju det absolut vanligaste då. Toleransökning, det handlar om att man behöver spela för mer och mer tid för att få samma effekt.
Vi kan väl bara kort säga, ungarna fick svara på frågor runt omkring sitt internetanvändande, då var det tjejerna som visade, som hade störst där konflikterna dök upp som allra mest. Och det var en bit över 40%. Så det är alltså den största negativa konsekvensen, det är tjejers internetanvändande. Och då handlar det inte om datorspel, utan då handlar det om det som händer i en chatt till exempel. Men mycket möjligt det som händer mellan mamma och pappa och dottern, där som vi var inne på lite frågor här. För att det tar mycket tid. Och många av de här konflikterna handlar säkert om att de föräldrar blir irriterade över att ungarna spelar under lång tid. För det är tid som vi, när vi är ute på föräldramöten, så brukar vi fråga vad de vill att vi ska prata om. Och då räcker någon mamma alltid upp handen. Ja, hur länge tycker du att mitt barn ska sitta framför datorn? Och sen vill de prata om det med e-mobbing också. Men att de pratar inte så mycket om våld faktiskt. Det kommer upp, men det är inte vanligt. Det är inte det vanligaste, utan det är tiden. Och då drar man oftast likhetstecken mellan tid och beroende.
Och det gör även ungdomarna.
Ja, för han är typ spelberoende. Han spelar jämt, säger de. Vi har använt ett verktyg som heter DSM-4 som utgår från man tittar på beroende av olika saker. Och den vi har är inriktad på spel om pengar för ungdomar och heter då DSM-4-MRJ, ifall ni är intresserade av den. Sen har vi översatt den till datorspel och internet tillsammans med Statens folkhälsoinstitut. Så att därför är vi även noga med att prata, eller aldrig använda det begreppet datorspelsberoende, för att Det är ingen annan. Jo, det, media gör det. Men det finns ingen forskning runt omkring som använder de begreppen. Vi tycker det är väldigt viktigt att få en mer balanserad debatt om det här. Och använda riktiga begrepp runt omkring det här. Men i DSM-4 så är det så. Svarar man ja på fyra av de här jättesnabbare backar tillbaka. Svarar man ja på fyra stycken av de här frågorna runt omkring det här, då så pratar man om att man har flera negativa konsekvenser. Och då ser vi att de allra flesta klarar det här jättebra. För det blåa betyder nämligen att man har inga eller få negativa konsekvenser. Men att det finns en liten grupp, och killarna är den största gruppen av dem, som upplever flera negativa konsekvenser runt omkring det här. Och ni såg att konflikter var de vanligaste. Och toleransökning och sådana saker.
Det var det vi hade.
Jag tycker vi ska ta ett par frågor här också.
Ja.
Finns det några liknande undersökningar från andra kommuner som ni kan jämföra? Är det så här i hela Sverige?
Vi har jämfört dem med nationella studier, och där ligger vi väldigt lika. Det var fler tjejer i Örebro som spelade, men ja, tjejer i tvåan. Men landsortstidningarna har gjort en liknande studie, och Östgötakorrespondenten, de hade jämfört Linköping, Motala och Mjölby, alltså stor, lite mindre stad och en liten, och då visade det att på de mindre orterna spelar man mer. Man spelade minst i Linköping, lite mer i Motala, men allra mest i Mjölby. Och det... Ja, precis. Ja. Ja. Den kopplingen är naturlig att göra.
Nej, vi har ju inte ställt frågorna på det sättet. Men vi har ett samarbete med Örebro universitet, och där är man intresserad av att göra det. Så att till nästa gång kanske man kan koppla det till både skola och, men också psykisk hälsa och andra sådana indikationer på hälsa. Att man kan se om det påverkar det på något annat sätt. Men vi har inte ställt frågorna så.
Ungdomsstyrelsen, som Martin var inne på, det här New Game, de har ställt frågorna lite grann runt om alkoholkonsumtion och datorspel. Alltså de högkonsumenterna, hur mycket de dricker alkohol. Det visar sig, de dricker mindre alkohol. Hur var det med högskolestudier? Som jag minns var de inte lika intresserade att läsa vidare på högskola. Men de var mer föreningsaktiva, alltså idrottsföreningar eller annan aktivitet. De var inte lika intresserade av att rösta i val.
Okay.
Ja. 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 Och vi har god... Ja, förlåt.
Det där låter som en föräldratolkning.
Ja. För vår erfarenhet är att när vi träffar ungdomar så pratar de... Det är ju väldigt mycket kommunikation via MSN till exempel. Och där vi tror att de sitter bara och chattar, så gör de det också. Men de jobbar även med skolarbeten och byter skolarbeten med varandra. Kompisen läser och kommer med kommentarer och man bättrar på och sådana saker. Så att vår uppmaning när vi är ute på föräldramöten, det är: lär tillsammans. Sitt med, be att få sitta med vid datorn, både vid datorspel och internet, och försök att vi sätter oss in i det här, för att tillsammans då, barn och vuxna, kunna komma överens om hur ska vi förhålla oss till det här i våran familj. Hur ska vi ha det med tiden? När ska man spela? När ska vi äta? När ska vi hinna med andra saker? För det är så mycket i ett barns liv som man behöver hinna med. Och hur ska dygnet rymma alla de här aktiviteterna? Sånt pratar vi om.
Men det finns ju en sak som har gjorts, och det görs ju av kriminologer framförallt. Att de tittar från andra hållet. De tittar på de som har varit ordentligt.
Och där dyker ju datorspelen inte upp som en faktor. Det är så överskuggat så otroligt mycket av andra faktorer. Ja.
Har någon gjort någon undersökning på hur mycket barn och hur mycket som spelas i förhållande till den tillgängliga kontoret man har? Jag tänkte på det här i diskussionen om glesbygd då, att man behöver ha en viss bandbredd för att kunna få ut någonting av den här typen. I alla fall i artens spel.
Ja, vi har inte tittat på det. Jag känner inte till någon. Känner ni till?
När man spelar online så skickas det väldigt lite information. Om man har 10 megabit, alltså du behöver inte 10 megabit för att spela online, du kanske räcker med 1 megabit så länge man inte gör någonting annat. Så det rör sig om några bytes som skickas hela tiden. Det är ju bara text som skickas.
Absolut. Och det är ju det vi ser mest utav. Det är positiva. Och det kan vara att man lär sig engelska. Just online-spelen när man kommunicerar med folk över hela världen. Ja, att man överhuvudtaget skriver på ett annat sätt idag än vad man har gjort tidigare. Jag tror, menar, du brukar ju säga att det skrivna ordet det används ju mycket mer idag än i någon annan generation. Sen är det ju kul och det är ett stort intresse för många av våra ungdomar. Det är ju allra mest positiva effekter.
Jag tror att vi ska bryta här och spara resten av frågorna till panelen. Men jag skulle vilja släppa in vårt sista talare, Peter Saktisson. Jag bara ser med jag. Jag måste börja ge utrymme för de här applåderna, tror jag. Peter tar ett mer mediekritiskt perspektiv skulle jag vilja påstå på spel. Och jag var mest akademiker här idag.
Ja, tack så mycket. Peter Zachariasson var mitt namn, precis som ni hörde. Kommer från Handelshögskolan uppe i Umeå och studerar produktionen utav de här online-spelen, vilket vi kallar MMORPG, Massively Multiplayer Online Role-Playing Games. Tyvärr så kan man uttala det More Pigs om man gör lite snabbt. För er som var med innan internet, eller tidig internet, kanske ni känner till muddar, textbaserade online-världar, eller virtuella världar, där interaktionen egentligen gick ut på att skapa ett socialt rum. Och det är egentligen från de här muddarna som man kan spåra tillbaka historien utav de här online-spelen. Alltså det är inte traditionella spel som har skapat online-spel som Mark pratar om, utan det är textbaserade muddar. Alltså huvudsaken och syftet med de här online-spelen är att vara social, att interagera med varandra. Och det är otroligt viktigt att komma ihåg när man för en diskussion om de här online-spelen, att det är inte vanliga traditionella dataspel som är ett upphov till online, de här online-spelen. Sen har du andra online-spel som Counter-Strike. De liknar mer traditionella dataspel. När man ser på invånare i de här online-spelen så skiljer de sig lite från traditionella dataspel. Man säger att vanliga dataspel innehåller fler män eller fler pojkar och innehåller även också en yngre åldersgrupp. I online-världen så har du äldre personer och du har även en större del som faktiskt är kvinnor. Edward Castronova har uppskattat att ungefär 27 miljoner är invånare i en sån här online-värld. Och det finns ungefär 73 miljoner spelare i hela världen. Nu så kan man argumentera att de här siffrorna är lite låga om man ser på hela Kinas befolkning som spelar. Men det är ungefär ett hum och många det som tillbringa tid i de här online-spelen. Medelåldern ligger på ungefär 26 år, vilket de har kommit förbi skolåldern. Jobbar man, tjänar sina egna pengar, kan disponera sin egen tid som man vill. 43% är kvinnor. Sen är statistik att de flesta som driver gillen i de här online-spelen är en stor majoritet kvinnor som är gilleledare. Och den genomsnittliga tiden som de här invånarna tillbringar i de här online-världarna är ungefär 22 timmar per vecka. Och det har den genomsnittliga tiden, vilket är en halvtid. Men sen har du hardcore-spelare som tillbringar mer än 40 timmar per vecka än online-spelaren. Så du har ett stort spann av olika sätt att förhålla sig till online-spelaren. Traditionellt sett så ser vi spel som någonting annat än samhället. Vi ser det som en avgränsad del av samhället. Och de flesta av de här tankarna kanske grundar sig på den holländska professorn Johan Huizinga, som är mitt på 50-talet kom ut med en bok där han argumenterar att vi var en lekande människan, homo ludens. Och han argumenterar att lek, den tar plats i just den här avgränsade sfären som är avskild från vardagen. Och vad som sker i leken har ingen betydelse för vad som sker utanför den här cirkeln. Och det finns inga materiella intressen i leken förutom i själva lekens kärna. Och i det stora hela så finns det inga syften, alltså leken tjänar inga syften förutom den här cirkeln. Och vad vi ser och vad vi hört tidigare talar, det är att vad som sker i spel idag, framförallt online-världar, har allt att göra med vad som sker utanför. Det är inte bara i Project Entropia, eller Entropia Universe som det numera heter, som man kan köpa och sälja saker, utan framförallt så har det skett en virtuell marknad, utvecklats en virtuell marknad kring alla andra spel som Ultima Online, EverQuest, World of Warcraft, där de inte ger dig möjligheten att köpa och sälja saker för riktiga pengar i spelen, men däremot så köper och säljer du virtuella saker genom eBay exempelvis. Du annonserar att du säljer ditt svärd för $100 på eBay. Du genomför affären med PayPal och sen så för över svärdet till den här spelaren som köpte i spelvärlden. Och i de här spåren så har även sweatshops dykt upp, där kreativa entreprenörer har anställt en hel del lågavlönad arbetskraft att spela de här spelen och farma, som det heter, saker i de här spelen och sälja de här sakerna för att generera guld i spelen. Och guldet säljer de till andra spelare och gör pengar på det här sättet. Det finns även brott som är anmälda som sker i spelen, som de har anmält till riktiga myndigheter som försökt att gå in i spel och döma vad som skett när en spelare har förlorat ett svärd. Nu har riktiga myndigheter otroligt svårt att döma de här ärendena. Vet du, USAs kongress nyligen har meddelat att de har för avsikt att gå in och klargöra vilka regler det som gäller, men då framförallt med skattemässiga avdrag ifall det är momspliktigt att sälja ett virtuellt svärd. Men vad som är otroligt viktigt och vad som oftast glöms bort i de här debatterna, tycker jag då, det är att vem är egentligen som utvecklar de här världarna? Ja, det är ju inte vi som medborgare i ett land, utan det är ju faktiskt en hel hög utvecklare som sitter och utvecklar dataspel. Och framförallt så har de gjort kanske traditionella dataspel förut, och nu ser de den här lukrativa marknaden av online-spel. Det finns en forskare som heter Madeleine Akrish som inte studerar spel men som studerar utveckling av andra artefakt, som menar att när du bygger någonting, kan vara en bil, kan vara ett tåg, kan vara vad som helst, så antar du att samhället är beskaffat på ett visst sätt, och du antar att användaren har vissa intressen, och du antar att användaren kommer att se på teknik på ett visst sätt. Och det är de här värderingarna som du sen bygger in i ett spel. Alltså värderingar om vad det innebär att vara människa, värderingar om vad det innebär att vara man, kvinna, värderingar om vad det innebär att bedriva handel, makt, hierarkier och så vidare. Så vad man då kommer till med de här online-spelen, det är något som vi kan ha producentansvar. För det virtuella, om vi tänker på det, det innehåller bara möjligheter egentligen. I ett vitt, oskrivet blad där du har möjlighet att skapa vilken virtuell värld du egentligen kan tänka. Precis som fröet till en blomma eller fröet till ett träd, så innehåller fröet i sig inte trädet, utan innehåller möjlighet i trädet. Men vad som idag skapas i de här världarna, de flesta virtuella världarna, är reproduktioner av verkliga strukturer. Vi har kapitalism. Du lär dig bli en otroligt god kapitalism när du spelar World of Warcraft, tro mig. Man kan förvalta sina pengar otroligt väl efter ett tag. Det reproduceras hierarkier, patriarkat, sexism, rasism i de här världarna. Och kritiska frågor att ställa sig då, det är att vilket ansvar har utvecklarna för de värdena som de faktiskt producerar. Idag så försöker de skriva ifrån sig allt ansvar genom ett end user license agreement. De säger att när du spelar det här spelet så ger du dig in i våran värld. Och allting som sker runt omkring den här världen, allt som sker i, har vi inget ansvar för. Du kan inte sälja någonting som finns i de här värdena. Gör du det så begår du en brottslig handling. Alltså har vi absolut inget ansvar. Det är till och med en reklamslogan som Sony använder i EverQuest. You're in our world now. Mm. Och vad jag undrar som invånare i de här virtuella världarna, framförallt invånare i World of Warcraft, är när får vi invånare våra medborgerliga rättigheter? När kan vi vara med och bestämma hur exempelvis vårt kön ska bli reproducerat? Och hur jag kan gå in och styra strukturen och så vidare? För de här etableras även när man producerar spelen. Och jag skulle avsluta med ett otroligt bra citat från Alice i Underlandet. När Alice pratar med drottningen säger att det är ingen idé att försöka. Man kan inte tänka på omöjliga saker. Kära flicka, du har inte ens försökt, sa drottningen. När jag var i din ålder så tänkte jag alltid på omöjliga saker, en halvtimme per dag. Ibland hade jag faktiskt tänkt på 6 omöjliga saker innan frukosten. Och det här som är egentligen tanken, att det är inte så lätt för utvecklarna att tänka på omöjliga saker. Utvecklarna lever trots allt i de samhällen de lever, och de antar de sakerna som finns runt omkring dem. Så om vi har strukturer i spel så beror det på att utvecklarna sig lever i det samhället. Så de reproducerar i samhället som de själva finner sig i.
Ja, har vi några frågor till Peter så här innan vi ställer panelen? Ja.
Jag tänkte på en intressant konflikt om man säger nu är ni i våran värld och vi har inget ansvar. Det är ju så att säga att vi går precis tvärtom. Ni är i våran värld och så har vi ansvaret. Hur fram till det här?
Därför att det är ett spel. Så att ni spelar ett spel och ett spel har sina regler. Det är inte del av den vardagliga världen. Och ifall det händer saker och ting utanför spelet så är det egentligen en effekt utav andra delar av samhället. Precis som en filmproducent exempelvis ska säga att våran film i sig har inget ansvar, utan vi ratar den här filmen exempelvis att det är från 18 år. Om du ser på filmen under 18 år så är det föräldrars ansvar eller det är försäljarens ansvar och så vidare. Så att de som producent har inget ansvar, men framförallt så är de väldigt reaktiva. De ser på vilka reaktioner det finns i samhället och anpassar sig därefter istället för att ta ansvar för den produkten som själva producerar och vara proaktiva.
Tack så hemskt mycket, Peter. Nu skulle jag... innan vi startar panelen så tänkte jag tänkte sitta med om jag får. Och därför behöver ni veta vem jag är. Jag heter Annika Wär och jag sysslar inte med online-spel, utan jag sysslar med spel som pågår i verkligheten. Så att jag jobbar på SIX. Jag koordinerar ett stort EU-projekt som handlar om pervasive games. Och jag är också forskningsledare inom ett nytt forskningscentrum som heter Mobile Life. Och jag sysslar alltså med spel som inte håller sig inom den magiska cirkeln. Spel som inte håller sig på plats, de är inte på skärmen utan de är ute i verkligheten. Och där tekniken snarare är ett stöd för spelet och inte är hela spelet. Jag pysslar med spel som man inte vet när man spelar dem. Man kan blanda spelen med vardagslivet och det kan vara på den nivån att om man gör en sak så kan den både ha effekt i spelet och i sin verkliga liv. Går man en sträcka på vägen så kan det ha effekt både i spelet och faktiskt leda till att man kommer någonstans. Vi tittar alltså på spel där det inte är helt såklart vilka som är spelarna.
och vilka som är, inte är spelarna. Därför att när man spelar ett spel i verkligheten så möter det folk som inte spelar själva. Och det här är inget konstigt. Det har funnits den här typen av spel jämt egentligen. Alla spel kan vara mer eller mindre pervasive i den här meningen. Och vad vi gör är att vi tittar på både möjligheter och risker med olika designlösningar. Därför att det är mycket lättare att bygga sådana här spel idag när vi har teknikstöd för dem än det har varit tidigare. Man kan göra mycket större mängd sådana här spel. Så snabbt ska jag bara berätta att vi kör ett spel just nu. Här i Stockholm med 30 deltagare så pågår den hela månaden. Där vi spelar levande rollspel i en alternativ verklighet. De som deltar i det här spelet, de spelar roller av verkliga historiska personer som inte lever längre. Och de spelar en roll av att deras ande kommer tillbaka för att lösa ett problem i vår värld här och nu. Men också ett problem i deras värld på andra sidan. Vi använder platser i Stockholm som har verklighetsbakgrund och där det finns en bakgrundshistoria man kan utforska. Och likadant så baseras berättelsen på verkliga händelser också på urbana myter. Vi använder väldigt mycket en myt, en pseudovetenskaplig myt från 70-talet när man trodde att man fick in spökröster på bandspelare. Det har vi använt som en av våra kommunikationstekniker. Så vi byggde en, till vår första uppsättning så byggde vi en bandspelare från 70-talet så att den faktiskt tog in spökröster. Och de spökrösterna var alltså då kommunikation från spelledningen. Allting är vad det är. En bok är en bok, en telefon är en telefon. Sen kan det ha andra effekter också i spelet. Och den här typen av alternativa verklighetsspel, de är en väldigt stor trend just nu. Framförallt inom marknadsföring men också inom tv-media. Jag tror att ni har lagt märke till trenden med reality-såpor. Och det här är alltså en ganska naturlig fortsättning på reality-såporna, att nu kan vem som helst delta i såpan genom att delta i spelet. Det är vad jag gör. Och nu tycker jag vi öppnar panelen. Ska vi återkomma till din fråga?
Ja, men hur de sociala sammanhangen förändras när man ser det till skillnad från det som har varit förut på nätet med chatten, Lunas och MySpace och sådär, där som jag har förstått att större delen av de inledningsserien har sociala kontakter med verkligen också.
Eller rekrytera på kursen där ute nere.
Ska du dra? Jag kan ta det. Så frågan var vad det är för skillnad på de sociala strukturer som byggs genom online-spel och de som byggs genom chattsajter. I chattsajterna så vet man att till väldigt stor del umgås man med personer som man känner även i verkliga livet. Och då är frågan, ser det annorlunda ut i online-spelen och förändras det här på något sätt med online-spelandet? Vem vill börja svara?
Jag kan svara.
Ja.
Är den på? Det var den. En stor skillnad beror på vilket sammanhang, vilken kontext du kommunicerar med andra människor. I chattkanaler eller på MSN så är det etablerade kontakter som du med sociala medier har etablerat i den verkliga världen. I ett online-spel så lär du känna många andra människor i en helt annan kontext. Helt plötsligt kanske det inte är Bengt som människa du pratar med, utan det kanske är Eldorin Alven som är duktig på att smida ringbrynjor. Vilket innebär att du får en annat angreppssätt i din kommunikation. Och detta brukar i de flesta fall utvecklas till att först så blir kommunikationen mellan rollerna i den virtuella miljön. Men sen, om man väl märker att det fungerar, att det är en intressant person bakom, så brukar det expandera så att den verkliga människan bakom rollerna kommer fram, och sen så kan man börja prata så som att man har skapat sig en, man har fått en ny vän helt enkelt. Så att jag säger att det är vilken kontext i samtalet, det spelar en väldigt stor roll.
Det finns en forskare som heter Niklas Yi, som är han är en amerikansk psykolog och forskare, eller psykologstudent. Han har genomför fortfarande ett stort projekt där han samlar in enkäter från alla som spelar online-spel, som är massively multiplayer online game. Jag tror han har upp mot 10 000 enkätsvar just nu, och där spelförhållanden är en av frågorna som man ställer. Och en av delfrågorna som man kom fram till vad som gäller barn och föräldrar och familjer och spelande, det är att det finns många familjer som spelar och som spelar tillsammans barn och vuxna, men även som spelar tillsammans generationer, exempelvis mödrar och deras mödrar i sin tur. Så det är inte bara föräldrar som spelar med sina tonårsbarn, utan det är även vuxna som spelar med sina föräldrar. Men en intressant effekt av det här är att maktförhållandena i familjen kan förändras när du spelar de här online-spelen. För ifall föräldern har den här makten i verkliga livet att bestämma faktiskt när datorn ska stängas av och bestämma när han ska gå och lägga sig, så kan det hända faktiskt att det är barnet i spelet som har pengarna och kunskapen, och därigenom också makten att hjälpa föräldern att ta sig fram i spelet och världen.
Jag tror att man kan svara också med ett klassiskt citat ifrån Huizinga som benämndes tidigare, att det är välkänt att spel har en socialiserande effekt. Grupper som spelar tillsammans tenderar att bli stabila grupper. Det är alltså ett sätt att lära känna varandra. Man går in i ett spel med folk som man inte känner, och när man går ur spelet så känner man dem. Fler frågor? Och åsikter. Nu kan vi få börja höra lite åsikter också. Ja?
Det är klart att, att skolan inte är lika häftig som World of Warcraft. Det är ju. Men i skolan så finns det ett socialt sammanhang som inte alla gånger de virtuella världarna kan erbjuda. Så många gånger går ungarna till skolan, trots att det är, om man kan tycka att det är tråkigt i skolan, så går man dit för kompisarna. Så att, nej, vi kan inte se några sådana saker.
Ja, det är sant. De flesta största spelen är fantasy-varianter. Intressant är ju att det här är ju väldigt beroende på vilka referenser och vilken kulturell bakgrund som samhällena har. Exempelvis så har ett flertal amerikanska online-spel i princip misslyckats totalt i Asien. Asien är världens största online-marknad. Man kan ta siffror som att ett framgångsrikt online-spel för 5 år sedan, framgångsrikt västländskt online-spel hade mellan 300 000 till 500 000 prenumeranter. World of Warcraft har ju sprängt den vallen ganska kraftigt då, när den ligger någonstans mellan 7 till 9 miljoner, beroende på hur man räknar. Men det är fortfarande ingenting jämfört med den största online-speltjänsten i Kina, har 480 miljoner prenumeranter, ungefär halva landets befolkning. Men det är alltså en, det är en portalsajt, om man säger, till massor av olika typer av online-spel. Dels i ganska avancerade former som World of Warcraft, men även sådana här mer casual games som Tetris eller andra saker. Men det är alltså spel i Asien är jättestort, och vi i Västeuropa, vi är förhållandevis oupplysta om det här faktumet. Så att, för att återgå till frågan, västerländska fantasyspel, till exempel EverQuest, det var ett av de första. Det havererade helt och hållet i Asien. Det finns inte idag. Det enda som har lyckats är World of Warcraft, därför att de har ett val av fantasymiljö som var tillräckligt globalt och inte baserat på klassisk västerländsk medeltid. Till exempel EverQuest 2, som kom ut strax före World of Warcraft, försökte på att erövra världen också. Men de har stannat på runt 300-400 000 prenumeranter, just därför att de har baserat sin mytologi mycket på Tolkien-mytologin och sagt en europeisk medeltid. De referensramarna finns inte i Asien överhuvudtaget. De har ingen aning om vad det är för någonting, vilket gör att de fastnar inte för den typen av miljö. Så det är en väldigt stor aspekt på att det finns subgrupper även inom fantasy. Men spel, som alltid, det produceras 90 online-spel för närvarande, enligt senaste siffror. Alla dessa kan inte vara fantasy-spel, för det går inte att konkurrera. Så att jag tror att antal genres kommer att expandera, och jag tror att det kommer att komma många online-spel som är nischade. Från kanske, jag vet inte, detektivspel i svartvit 30-talsmiljö till Vilda Västern online-spel och annat, som kanske riktar sig till kanske 50-100 000 deltagare, och som sagt bara ska göra sin grej så bra som möjligt. För att alla stora online-spel kommer inte att bli massmarknad på det sätt som World of Warcraft blir. Just exempelvis statliga institutioner eller väldigt etablerade institutioner är också de som är mest långsamma på att adaptera ny teknik. Men in i Entropia Universe i New Oxford, den här kulturstaden till exempel, så finns det med ett brittiskt känt klädmärke som heter Vext Generation. De har en virtuell butik inne i det här systemet. Och deras önskemål, deras krav var att den här butiken ska se ut så som deras butiker gör i verkligheten. De har en speciellt utseende, speciella logotyper, speciella mönster. Och allt det var tvungen att finnas med in i systemet. Och det fick de. Och det var betydligt billigare att göra det virtuellt än att slå upp en ny butik i verkligheten.
Jag måste fråga, vem går på banken idag?
De heter Vext Generation. De är väldigt, väldigt stora när det gäller urban streetwear.
Jag kan säga att Visby stadsbibliotek håller på att utveckla virtuellt bibliotek som ska se ut precis exakt som det riktiga biblioteket. Jag vet inte hur långt de har kommit, men jag vet inte om de håller på med.
Jag kan också säga att vi har fått förfrågan från Peru. Perus turistministerium, som ville att vi skulle slå upp ett virtuellt inkasamhälle in i våra system. Men så att i Peru så kanske de är lite mer framåtskridande än vad de är i resten av världen. Jag vet inte. Alltså på inom vissa plan, men jag tror att det går långsamt. Det här är att jag tror ju snarare att man får se det. Jag tror att vi som människor kommer inte att förändra oss så mycket på så kort tid. Vi vill fortfarande kunna ta på saker och ting, kunna uppleva saker och ting genom att vara där på riktigt. Att kunna till exempel gå omkring bland gamla inka-indianruiner är, tror jag i alla fall, häftigare att göra i verkligheten än att göra det på sin dataskärm. Men det är klart, kanske om 50-100-200 år in i framtiden, när vi har en helt annan teknik, där det antagligen den virtuella miljön inte kan särskiljas ifrån den verkliga när det gäller sinnesintryck och upplevelser och annat, då blir det intressant att se var vi befinner oss någonstans.
Jag måste ju kommentera det också, att jag jobbar ju med spel i verkligheten, och jag tycker absolut inte att det är intressant att replikera verkligheten inne i det virtuella systemet, utan det intressanta är ju att överlagra verkligheten med den virtuella spelupplevelsen. Det är då man får de riktigt, riktigt intressanta kombinerade spelupplevelserna.
Ja, det var samma tanke som när Ernst Billgren, som designade New Oxford-staden, han sa på samma sätt att han tror ju att det finns betydligt många fler som upplever och får en kontakt med honom, hans verk, när han finns med i en sån här situation. Och dessutom att det blir en kontext i den virtuella miljön. Det blir inte bara någonting som är påklistrat där som inte passar in, utan nu gjorde vi detta till någonting som blev en del utav helhetsupplevelsen istället. Så det finns en stor möjlighet att man kan skapa nya marknadsföringskanaler genom att du från början har en viss målgrupp. På internet är det väldigt, väldigt brett. Alla som är på internet kan i princip nå alla sidor, men det är ingen som orkar. Men i en sån här miljö där man trots allt har någon form av medlemsurval, så vet man hyfsat väl från början vilka som kommer att kunna ta del av kampanjer och annat som man gör. På en sak som jag hörde alldeles nyligen om en undersökning i USA, där man hade upptäckt att i en ganska stor andel av hemmen, det var någonting i stil med 30% av hemmen, så stod tvn på kvällen mellan 7 och 9, vilket är prime time för tv-kanalerna, men den visade inte någon tv-kanal. Den användes alltså antingen till att titta på film eller till att spela konsolspel på. Och det här visar ganska tydligt hur den här individualiserade konsumtionen av spel håller på att ta över ifrån massmediekanalerna.
De används idag i undervisning. Både Anarchy Online och World of Warcraft används. Jag vet, det finns universitetsutbildningar i psykologi där man går in och studerar mänsklig interaktion exempelvis. Mm. Se vad som händer i beslutsfattande och så vidare. Jo, det finns. Jag tror det var Uppsala för mig. Men citerar man inte på det. Sen så vet jag också att det finns på amerikanska universitet som använder de, i ett exempel Anarchy Online, för att kunna studera berättande och upplevelsebaserade. Alltså du får gå in och beskriva vad som sker och vad som händer, och därigenom kan också föra fram en story eller ett narrativ genom den upplevelsen. Så att det här är miljöer där det går att skriva och det går att fundera kring vad som sker i de här världarna, precis som vilken annan händelse som helst.
Många lärare vill använda sig utav dataspel i undervisning, just för att man ser att bland de bästa eleverna i engelska är dataspelare. Men man saknar pedagogiken kring hur det fungerar. Det efterfrågas idag, definitivt bland lärare.
Jag berättar inte att jag är lärare. Och nu var det länge sedan jag var i klassrum som lärare. Men vi känner kanske till SimCity. Så finns det ju SimStad på, översatt till svenska då. Det spelar mina elever i grupper mot varandra. Och det var ju väldigt spännande att se. Inte egentligen vad som skedde på skärmen, för de, ni vet, man bygger städer och sådana saker. Utan vad som hände mellan eleverna där. Så jag känner att hade jag varit klar som lärare så hade jag använt det på olika sätt. Men det är... Jag var insatt i spelet. Många lärare är inte insatta. Tyvärr så är det... jag ser vissa likheter med videovåldsdebatten då, att var man lärare på 80-talet så vågar man inte erkänna att man har en dator hemma för, eller förlåt, en video man spelar hemma, för då kanske man, folk trodde att man såg på Motorsågsmassaken när man var lärare. Det var inte passande, va? Och på liknande sätt kan jag uppleva att många lärare säger, nej men jag spelar inte datorspel, utan det är ju bara ungar som spelar. Man måste kunna det här, hela det här, de här världarna och sådana saker. Och samma sak, det är inte så vanligt att lärare i min ålder eller äldre använder MSN för chatten till exempel. Och därför blir det inte det här ett naturligt sätt att använda det i skolan, när det borde vara det.
Nej, för jag tycker också det är så, som du tog upp det här med att många spel reproducerar sexism, rasism, miljöförstöring. Om man tar SimCity till exempel, som jag spelar för många år sedan, så var allt så fruktansvärt upprörd, för att det viktigaste var att man skulle ha låga skatter och mycket motorvägar, och då funkar städerna. Mm. Och jag ville inte bygga några motorvägar när det var höga skatter, och då var det liksom brandningsstad upp efter.
Ja. Men tänk vad intressant då att diskutera. Ja, precis. Men just det är ju så jag tycker man ska använda de här spelen också. Att gå in och titta och problematisera runt omkring. Vad händer? Vad kommer det så att din stat inte funkar på samma sätt som du hade tänkt dig? Så att jag tycker det skapar möjlighet till samtal på ett helt annat sätt. Och jag tycker att det vore tråkigt om vi hela tiden skulle likna den virtuella världen med den vanliga, om man får säga. Jag träffade en specialpedagog som jobbade på ett skoldaghem för lite stökiga elever, om vi säger så. De spelade Sims, ni vet, där man skapar en familj och sen så börjar hända saker. Och där är en kille som spelar, och han går fram till en tjej för första gången, och så får man ju välja vad man ska göra. Han väljer hångla och får en vad säger man?
Örfil,
tack, tillbaka. Och vad då? Jag skulle ju bara säga. Då kunde de börja prata om det här. För mycket av undervisningen på den här skolan handlar ju om det, att kunna socialiseras och sådana saker och möta andra. Den här situationen hade jag aldrig gått att kunna konstruera till en klassrumssituation, att hej, du ska träffa en tjej, vad är det första du gör med henne då? Akta för att bara hångla. Det säger man ju inte. Men i det här spelet så fick man möjlighet att många olika möjligheter till interaktion dyker upp, och man kan börja diskutera det. Och på så sätt tycker jag det var intressant att använda de här spelen i skolan.
Fler kommentarer och åsikter? Är det ingen här som tycker det är jätteläskigt med online-spel? Nej. P Peter, vad har du kommit för kommentar till det? De som spelar, när man spelar i genomsnitt 22 timmar i veckan, hur fixar man det?
Ja, åter till Niklas igen, så menar han att många av de här som spelar 20 timmar i veckan, de har också barn. Men istället för att gå till bubben och så till och med polarna kanske på torsdagskvällen, så sätter de sig i World of Warcraft istället. Istället för att gå till den där inåkerträningen så kanske de sätter sig i World of Warcraft istället. Istället för att kanske skriva den här rapporten i slutet på dagen så sätter de sig i World of Warcraft istället. Så att det här sker inte när man kommer hem dedikerat via en dator, utan det sker i små doser över hela dagen. Alltså istället för att gå och ta en kopp kaffe, istället för att gå och röka, istället för att sitta och spela patiens på datorn, så finns det alltid det här communityt där det alltid sker saker. Det finns en värld, en alternativ verklighet där du har din karaktär som hela tiden behövs gå in på i auktionshuset för att se om det finns några varor som du kan köpa, eller du kan gå in och se, övervaka dina försäljningar som du har och så vidare. Så att det här är inte någonting som du gör på en dedikerad tid, utan det är alltid någon som finns där vid sidan om dig. Den medvetenheten om att det här pågår finns konstant under din vardag. Det är inte att nu sätter man och spelar och nu är jag i fritiden, utan det är medveten, precis som om du har mobiltelefonen, så där har du också den här virtuella världen av telefonnätet. Du vet att det finns, ditt medvetna är att du kan bli nådd hela tiden på det här telefonnätet och så vidare. Det är samma med online-världarna, att de finns där hela tiden. Och hela tiden en del utav medvetet utav de här individerna. Idag så finns det ingen värld där jag känner till där du kan skaffa barn. Men däremot så har du den virtuella familjen i del av ditt gille. Så det är alltså en grupp som bestämmer att nu ska vi bli en klubb och vi heter whatever. Och vi har möten på de här dagarna och vi har dungeons som vi går in i och jagar de här stora drakarna på måndagar när mellan 8 och 12 exempelvis, för att skaffa utrustning. Och de här gillerna är en av de största anledningarna till att individer blir kvar i de här online-spelarna så länge de spelar. Jag pratade med en producent som sa att det viktigaste med när man får in en ny online-spelare, det är att få in dem i ett gille. För kommer de med in med ett gille, så ökar sannolikheten att de stannar kvar i de här världarna länge. Och jag vet att det finns även andra online-spel som har mentorer. Det är erfarna spelare som står och tar emot nya spelare och se till så att de lär sig att ta sig fram i världen. För det är ett av de största hindren att fortsätta spela, att lärokurvan är så pass mycket brantare än vad det är vanliga dataspel, där du stort sett bara kan sätta på det och bara spela. Det här krävs det att du skapar, att du lär dig och så vidare. Så att det gäller att få in dem i communityt, få in dem i en grupp och så vidare, för att då ökar sannolikheten att stanna där länge.
Sen är det ju oftast också så att en hel del individer som möter varandra, alltså, och som bildar både virtuella förhållanden och gifter sig virtuellt, men många av dessa blir dessutom tillsammans i verkliga världen, så att det finns ju även möjligheter då för matchmaking och annat online.
Och rent rollspel.
Absolut.
Det är ganska vanligt med rollspelade förhållanden i virtuella världar. Ja. Mm. Det som vi gör just nu är ju ett levande rollspel, fast det går inte ut i skogen igen separerat, utan det går integrerat i Stockholm då. Levande rollspel är en lite speciell form av rollspel som vi är ovanligt bra på här i Norden. Det är därför som vi i vårt projekt har valt att arbeta med levande rollspel som form. Det finns kommersiella rollspel i Storbritannien och USA, men de är inte alls lika genomtänkta, analyserade och avancerade som de som görs i Norden. Så här har vi liksom en liten utvecklingspotential. Det är väldigt svårt att svara på. Jag tror att det framförallt kom in en självreflekterande analytisk grupp inom rollspelandet i Norden ganska tidigt. Man har under 10 års tid kört en nordisk rollspelskonferens, levande rollspelskonferens, där man inte bara sitter och pratar om hur häftigt det var på senaste livet, utan man också verkligen analyserar vad gör man, hur tar man en roll, hur går man in och ur spel, det är väldigt mycket teatertradition, det är mycket improvisationsteater bland, alltså de som håller på med rollspel i Norden är ofta mycket intresserade av improvisationsteater också. Så det finns alltså en väldigt, väldigt avancerad grupp, helt enkelt, spelare.
Sen finns det väl också så att Sverige är väl, jag tror det är tredje största landet i världen där vanliga, man säger, bokrollspel slog igenom på 80-talet. Mm. Som är enormt stort när Drakar och Demoner släpptes 82. Så att den traditionen hänger kvar. De amerikanska bolagen brukar som USA är den absolut största marknaden med sitt Dungeons and Dragons. Men Sverige brukar ligga på andra eller tredje plats när det gäller deras marknadsföring och rikta sig till med spel som ska fungera utomlands.
Får jag ställa en fråga också? Jag har en fråga till Tanja och Staffan. Därför att vad jag har tänkt på när man analyserar problematiken runt datorspel, så är det att datorspel spelas i väldigt stor utsträckning, eller man riktar sig ofta till en tonårspublik, till de man tittar på. Och där har vi ju ett annat problem, nämligen att i tonåren så gör man uppror mot sina föräldrar. Och jag har en känsla av att det ganska ofta är den normala tonårskonflikten som får spel som sin spelplats. Så att för flickorna så kanske det handlar om det allmänna internetanvändandet och chattandet, där tonårskonflikten tar sig uttryck. Medan i spel så är det istället, eller för pojkarna så är det istället i spel. Tycker ni att ni har sett det här, att det kanske egentligen inte handlar om ett problem som, utan mer att det reflekterar att man ska ändå liksom ha den här konflikten med föräldrarna någonstans?
Ja, det tror jag absolut. Alltså jag har träffat några familjer där det är oftast mammor som är oroliga. Det kan också vara skolan som är orolig. Och är spel en stor del av ungdomens vardag, så tillskriver man gärna spelet som den största delen av problemet. Men oftast när man träffar familjen så ser man att det handlar om mycket andra saker, och bland annat det du nämner. Det handlar om relationer, det kan vara att man har varit med om en skilsmässa och att man använder datorspelandet för att fly problem. Men det handlar egentligen om att man kanske har svårt att prata om känslor och andra saker, och att man har kommit längre ifrån mamma och pappa. Så, men vuxenvärlden, och då är det inte bara föräldrarna utan även skolan, kan ibland också se spelandet som en större del av problemet än vad jag upplever att det är. Så jag kan bara kommentera lite vidare. Just att så mycket av vårt jobb, det handlar ju om att dämpa oro hos föräldrar som kanske har en obefogad oro. Sen finns ju de där det verkligen blir ett verkligt problem, där det har tagit över allt annat. Men det mesta vi gör, det är ju egentligen att dämpa obefogad oro. Inte alla gånger, men ja, ibland gör man det. Men det har ju hänt att vi har haft telefonkontakt under en 6 månaders tid, och där man får följa, ja men nu har vi försökt att göra så, och så ringer de igen om det inte lyckas, och ibland så hör vi ingenting mer, men ja, och ibland är det ett verkligt problem, men ja, ibland räcker det med ett telefonsamtal.
Och jag tycker när vi är ute på föräldramöten och så är det inte ovanligt att folk kommer fram till oss och säger, vad spännande, jag förstod inte alls att ungarna spelar de här sakerna, vad kul, nu ska jag gå med hem och prova på själv. För det är det vi uppmanar att man ska göra, vara med och lära.
Jag ska be att få tacka er allihop som har deltagit idag, speciellt panelen men även ni åhörare. Nu är det kafferast,
Så jag ska, ja, tack så hemskt mycket. Och så vet jag att arrangörerna här har en liten present åt er i receptionen. Men jag får inte dela ut den här, men jag får dela ut ett litet kort. För den innehåller tydligen alkohol.